Godt at dere her i dag. Både for at vi kan samles som fellesskap, men også fordi at Gud til stede. Vi får komme inn for Gud og ære og tilbe Gud, og Gud han har allerede fylt på, han har allerede gitt oss masse ting, og han ønsker å fortsette å gi. Fordi han er en god Gud, en giver. Og derfor er det som det sies i en sang, «Øppna dine knutna hender og ta imot». Og det har vi fått gjøre, det får vi fortsette å gjøre. Og jeg tror Gud virkelig ønsker at vi skal få oppleve at han fyller og fyller med sin Hellige Ånds kraft og liv, slik at det kan strømme ut av oss uten at vi trenger å liksom kjempe og presse på for at nå skal vi få ut noen dråper, men at det kan få være en strøm av liv som formidles videre. Dagens tema er, som dere ser, «De vandret i Guds frykt». Og i dag så skal vi stoppe opp innenfor en interessant kombinasjon av to sider. Og da går vi til Apostlenes gjerninger, kapittel 9 og vers 31. Og der står det: «Menighetene over hele Judea, Galilea og Samaria, altså hele landet, hadde nå fred og ble oppbygget. Og ved at de vandret i Herrens frykt og i den Hellige Ånds trøst, ble de stadig flere.» Tidsmessig så er vi nå i de årene etter at Paulus møtte Jesus på veien til Damaskus. Han ble frelst, og menighetene over hele landet hadde nå en periode av fred og ro. Og så kommer da den her, synes jeg, meget tankevekkende kombinasjonen her. Ved at, eller fordi at, eller på grunn av at de vandrer i Herrens frykt og i den Hellige Ånds trøst, så ble de stadig flere. De vandrer i Herrens frykt. Bare smak litt på det der. De vandrer i Herrens frykt. Gudsfrykten var altså en av årsakene til at flere ble frelst og menigheten vokste. Og det der kan på en måte virkelig sette fart på tankene våre. Og om du blar til kapittel 10 og vers 2, så kan du lese om at Cornelius, han ble beskrevet som en gudfryktig mann. Og i kapittel 22 og 12 så omtaler Paulus Ananias, han som kom og ba på en måte til frelse med Paulus, som en gudfryktig mann. Og leste vi her tidligere da at de vandret i Herrens frykt. Hva vil dette si? Og hvorfor var det så utslagsgivende for at mennesket vendte seg til Gud, ble døpt og tillagt menigheten? Fordi at de vandret i Herrens frykt. Hva vil det si da å være en gudfryktig mann som Cornelius eller Ananias, eller som hele menigheten vandrer i det? Hva er Guds frykt egentlig? En måte å si det på er jo at en gudfryktig person, det er en person som har respekt for hvem Gud er, hva han har sagt og hva han mener. En gudfryktig person tar dette med inn i hele sitt liv og lever gudsfokusert på alle områder av livet. Som jeg synes Truls Åkerlund har sagt så treffende: der Gud ikke bare finnes i ett rom av det huset som vi kaller livet, men der Gud er lyset og varmen som fyller alle rom i huset. For det er en forskjell på de to sidorna där. Om Gud finnes i ett rum av det huset som vi kallar livet. Eller om han är lyse och varmen som fyller alla rum i huset. Där Gud är centrum för alla valg i livet. Han som gav oss livet och upprätthåller livet, han blir icke förbigådd när beslutningar tas. En gudfryktig person söker Guds rike först. Sånt som när Josef var slave hos Potifar och så kom Potimor och likte vad hon så och prövde att få han till sängs. Och då säger Josef i första Mosebok 39:9: "Vordan kan jag då göra en så stor ondskap och synde mot Gud?" Han bar på en sån grundläggande respekt för Gud och det som var rätt i Guds ögon är att han ville hålla sig på den vägen. Själv om han blev fristad i något som både kunde ha gett han nytelse och som kunde ha gett han fördelar i livet. Och denna gången så kostade det att han blev urskyldig anklagad för att ha prövd att våldta Potimor och blev så kastad i fängsel. Men Herren var med Josef. För det att han fryktar Gud. Och i Daniels bok så kan vi läsa om Shadrach, Meshach och Abednego som dere vet om. Som nekta och böjer sig för den guldstatuen som Nebukadnesar hade byggt upp och befalt att alla skulle tillbe. De sa, vi tillber bara Gud. Punktum. Och den gudsfrykten det gjorde att de blev kastade i ildovnen. Men också där var Gud med och bevarte dem. Daniel, han blev kastad i lövehulen för han var gudfryktig och bad till Gud själv om loven i landet sa något annat. Men också där så bevarte Gud ham. Så Guds frykt, det är inte en födelse, det är en hållning, det är ett valg som leder till praktiska konsekvenser för mina valg i vardagen. Och jag måste spöra mig själv när jag satt och läste och tänkte förberätta mig. Och jag spör mig fortsatt. Kursen står det egentligen till med min gudsfrykt? Eller för att vi inte ska missförstå och tänka att det handlar om att vara rädd för Gud. Hur mycket respekt har jag i praxis för Gud? För det som han har sagt, för det som han menar. Ja, Gud är nådig och kärlig. Det är basis, det är fundamentet, det är naturen, det är personligheten i Gud. Men jag är rädd att jag ibland, kanske någon annan också, maler ett ensidigt bild av Gud som en gammal och snill bästefar som alltid gör allt som barnbarnen kommer och säger och önskar och glömmer att vi ser att han är god, så är han också en helig, upphöjd och allmäktig Gud. Och i Bibeln så är det flera berättelser av folk som på en eller annan måte har kommit nära Gud. Och när vi läser deras historia så visar de ett bild av Gud som kanske inte alltid är lika lätt att ta in över sig. I Jesaja 6:5 så beskriver Jesaja själv hur han upplevde det när han kom inför Guds trone. Då sa jag, ve mig! Jag är förtappt! För jag är en man med urena läppar och jag bor mitt ibland ett folk med urena läppar. För mina ögon har sett kongen, härskarenas herre. Jesaja följde sig förtappt i Guds närvaro. Det är inte akkurat det vi synger om i våra lovsånger. Då är det mer om hur gott det är att vara i Guds närvaro. Men här blev mötet med Guds helighet så stark att Jesaja kände sig förtappt. Han blev genomlyst och hans innerste blev avslört. Mötet med Guds helighet skapade en stark gudsfrykt i ham. När disciplerna var med Jesus på det som vi kallar förklaringsberget i Matteus 17 så talte Gud plötsligt där Och då läser vi i vers 6. Då disciplerna hörte det, falt de ned på sitt ansikt och blev meget rädda. Möte med den heliga Gud. Det blev så här så kraftigt att de kände hur små de var och de böjde sig i ärefrukt. Och så i vers 7 då så läser vi att men Jesus kom och rörte vid dem och sa, rejs er upp och vär icke rädda. Disciplerna, de blev meget präga av möte med Gud. Och samtidigt så poängterade Jesus att ja, men dere tränger icke att vara rädda. Likväl så visste möte dem att Gud är Gud. Och att de är människa som han har skapat. Och där är forskellen. Och slik är det. Slik vill det vara. Slik skall det vara. Den skotske teologen John Murray, han har sagt att det är en sund spänning mellan ärefrukt för Gud och ett barns trygghet i att vara älskad av sin far. Och i möte med Gud så har vi ibland lätt för att välja bara den ena sidan. Men bägge sidor är viktiga för att ha ett balanserat bild. Och i Hebreerbrevet så ser vi att författaren visar till bägge sidor. Det är ju ett brev som på en fantastisk måte förklarar vad Jesus har gjort för oss syndiga människor och vad det betyder då. Som för exempel i Hebreerbrevet 10:19 där vi läser att därför bröder har vi frimodighet till att gå in i helgedomen vid Jesu blod. Det vill säga på grund av vad Jesus har gjort för oss så kan vi utan att vara rädda komma fram inför Gud sånt som vi är med våra svagheter, våra mangler, vår ofullkommenhet. Vilket var helt utänkelig för Jesus kom på banan. Ingen kunde komma nära Gud på den måten för att människets syndighet och Guds helighet kunde inte vara i samma rum. Det syndiga människan ville inte tåla det mötet. Men så kom Jesus. Tog straffen för våra synder. Gjorde oss rena och rättfärdiga. Allt på grund av sin stora nåde. Och så säger Hebreerbrevet 11, vers 28-29 som visar till den andra sidan. Därför, sedan vi får ett rike som icke kan rockas, så la oss ta vare på nåden. Ved den, alltså ved nåden, kan vi stå i en välbehaglig tjänste för Gud med ärbödighet och Guds frukt. För vår Gud är en förtärande eld. Själv om vi med frimodighet kan komma fram inför Guds trone utan frukt, utan att vara rädda för att förtäras, så minnes vi på vem Gud är och vem vi är. Det är kun på grund av Jesus att vi kan komma nära Gud. Så vi måste inte glömma att ha ärefrukt för Gud av den grund. Det är bara på grund av Guds nåde som vi sjunger den sång. Bara på grund av Guds nåde som fortsatt håller oss uppe. Som bevarar oss. Som styrker oss. Och som gör att vi kan stå i en välbehaglig tjänste för Gud som vi läste här. Med jubel och sång. Kanske det är oss, men det var inte det det stod här. Här stod det med ärbödighet och Guds frukt. Och detta vandrar den första menighet i. Sammen med den helligåns tröst. Och vi har de förriga söndagarna sett på kursen. Den helligånd vill vara våres hjälpare. Han vill vara våres tröstare. Han vill vara våres vägledare. Han bekräftar våres relation med Gud. Viskar till oss ömt. Du är älskad. Du är tillgitt. Det finns hopp. Han hjälper oss i våra svagheter. Han går i förbön för oss. Han vill förklara och öppna bibelordet för oss när vi läser. Han hjälper oss till att stå emot fristelsen till att synda. Och han ger oss frimodighet till att vara ett vittne för Jesus. Allt medan han stadigt jobbar med att forma vårt liv till att bli mer lik Jesus. Som en tålmodig gartner. Både vannar, gödslar, renser och beskärar han. Och dessa två bena så vandrar den första menigheten på. Och alla som någon gång har tråkat över eller har varit nött till att bruka kryckor en period vet att det är betydligt mycket tyngre att kunna bruka bara ett ben. Du blir väldigt mycket fortare sliten. Ting tar mycket längre tid. Och du får absolut inte gjort allt du vill. Pröv bara att gå upp med en knäckt ankel på kryckor upp Hillesöfjället och du ska se att ja, det blir en prövelse. Det är helt tydligt en fördel att kunna bruka bägge benen. Och så var det också i menigheten. De förstod, de trängte den helige ånds hjälp. Och de förstod att Gud var villig att ge dem den hjälpen de trängte. Och samtidigt så mistade de icke respekten för den som Gud är. De tillbad Gud med ärefrykt. För de hade en förståelse av vem han är och vem de var. Det är sagt att människa är skapt för att tillbe. Människa är skapt för att tillbe någon eller något. Och vad eller vem vi tillber, det visar sig av våra handlingar och på vilken måte vi lever livet. Vad som är genomgångstonen. Tillber vi Gud så visas det i våra valg och handlingar. Tillber vi oss själv så visas det också i våra valg och handlingar. Tillber vi mammon, som Jesus snackade om, det vill säga pengar och rikedom, så visas det också i våra valg. Och akkurat här så var Jesus extremt tydlig. Han sa, det är helt omöjligt att kunna tillbe både Gud och mammon. Det är enten eller. Och så fortsätter Paulus också att visa till den här spänningen mellan dessa två, gudsfrukt och rikdom i 1 Timoteus 6, vers 6-12. Där säger han, gudsfrukt med nöjsamhet är en stor vinning. För vi hade ingenting med oss in i denna världen. Och det är säkert att vi icke kan bära något med oss ut. Och när vi har mat och klär så ska vi vara tillfredsa med det. Men de som önskar att bli rike faller i fristelse och snarare och i många dåliga och skadliga lyster som drunknar människor i ödeläggelse och förtapelse. För kärligheten till pengar är en rot till all slags ondskap. Och på grund av denne har någon i griskhet kommit bort från troen. Och de har genomborrat sig själv med många plager. Men du, Guds människa, flykt från dessa ting. Och jag efter rättfärdighet, Guds frukt, tro, kärlighet, tålmodighet och mildhet. Strid, troens goda strid. Grip det eviga livet som du också blev kallt till. Och har bekänt som den goda bekännelse i närvaro av många vittnar. Det är nästan som jag lurar på om Paulus talte profetiskt till oss som bor i den rike delen av världen. Och de här orden, de träffar ju gott. Det går inte an att läsa de här utan att känna att Ja, den är satt. Och så bara för att göra det ända lite värre nu. Då kan jag förstå det här är i godhet och kärlighet. Och det graver lika gott in i mig. Så lurar jag på, korsen ville det ha sett ut om vi som troende i Norge idag i 2022 faktiskt levde efter dessa verserna. Jag kan inte se att det funkar så väldigt bra för mig. Kanske du kan se det. Fick du med det? Om vi gjorde som Paulus uppfordrade Timoteus, flykt från jakten efter pengar och rikdom. Vär tacknämlig för att du har mat och klär. Se på Dagsrevyen, det är inte alla som har det. Och istället brukte våras energi, ja istället för att bruka energi på att karra till oss nya ting vi inte kan ta med oss. Vi kom in i världen utan något, vi kan inte ta med oss härifrån. Och istället har vi brukt tid på att jaga efter rättfärdighet, gudsfrukt, tro, kärlighet, tålmodighet och mildhet. Det är en sättning att hänga upp på ytterdörren för den går ut i en ny värld. Vi brukar ha sådana där wallstickers eller vad det heter som folk har på väggarna, fina ting. Det här kunde den ha satt på dörren. Och här kom det igen. Jag efter gudsfrukt. Vi blir uppfordrade till att vara hängivna när det gäller att visa ärefrukt för Gud och det han har sagt. Stole på att den samma Gud som säger att vi inte ska bekymra oss för något men söker Guds rike först. Han vill ta vare på oss om vi gör det. Gudsfrukt med nöjsamhet är en stor vinning. Jag vet inte hur det passar samman med den kulturen där vi är i Norge idag som i följe SIFO-rapporten för klädsförbruk fortäller att var person i Norge kastar 23 kilo klär vart år. Eller att vi kastar mat för 42 kilo per person per år. Och då är barna med regna i det här. Och det är vi vuxna som har ansvar för det mesta av kastning av kläder och mat. Docke, kan det vara att denna kombinationen av att de vandrar i Guds frukt och den helige ånds röst faktiskt gjorde att menigheten så tydligt levde ett så annorledes liv att det blev synligt på en mer markant måte än där vi i dagens menigheter till tider kan leva med den hållningen att ja, vi är nog inte något annorledes än docker som icke tror. Vi bara tror på Jesus. Eller så är vi helt likens. Dessvärre så får icke alltid den där helt likens troen så många synliga, praktiska konsekvenser. De vandrar i Herrens frukt och den helgons tröst. En kombination som leder till att stadig fler kom till tro. Ett liv präglat av Guds frukt som påverkar valg, prioriteringar, hållningar. Så att det blir synligt. Här är det andra ting som gäller. Här är det andra ting som är viktigt. Här är det ett helt annorledes fokus. Vad är detta för något? Så för att ha något att tänka över. Så kan du i den kommande uken reflektera över hursen står det till med min gudsfrukt? Och hursen märkes det i mina valg i min vardag? Amen. Ska vi be samman till slut då? Och mens vi också ber över om du känner att det är något i budskapet som har träffat dig, eller som du känner att Gud, ja, det här önskar jag att du, Gud, ska ta tag i, eller det här vill jag ge respons till dig, Gud, inför, så ska vi också be för om det är andra ting du önskar. Om du önskar att Gud ska röra med dig, om det gäller din hälsa eller om det är utfordringar i livet, ting som gör att du är bekymrad eller vanskligheter, än på vilka områden det är, så kan du få nämna det inför Gud akkurat denna stunden. Oavsett vad det är, så kan du få räcka upp din hand, och så ska jag ta dig med i forben här och omsluta dig och be om att Gud rör vid dig och på det område som du känner att Herre Gud önskar dig din hjälp. Gud ser din hand och de händer som räcker upp och vet vad som ligger bak det. Önskar du ännu att bli medtatt med, så Gud ser din hand. Han vet vad som ligger bak. Då ska vi be samman. Tack Gud, du allmäktige, store, helige Gud. Tack för att du sände Jesus. Slik att vi utan frykt, utan att vara rädda, kan få närma oss där. Att vi frimodigt kan få komma in i allra det heligaste och komma med våras bönämne, med våras utfordringar, med våras vanskligheter, med våras synder och problem, och veta att du tar emot oss. Du tillger, du renser, du lyfter oss, du lar oss vila ut när vi tränger det. Du styrker oss, du vägleder oss. Du fyller på med visdom och den helige ånd och kraft när vi tränger det. Nu ser du vad som ligger bak alla dessa händerna. Jag ber Gud om att du må gripa in. Du må hjälpa. För du har sagt att när vi kallar på dig på nödens dag, då vill du svara, då vill du utfri oss och vi ska få prisa dig. Tack för att du hör vårt minsta suck. Tack för att du vill hjälpa oss Gud och visa oss lika att vi kan leva ett liv som är format och prägat av att vi har mött dig. Ett liv som är ett spegelbild av dig och det som du står för. Ett liv som verkligen både strålar ut din godhet och din kärlighet. Ett liv som är präglat av att vi tar valg som är formade av ditt rikes värderingar och det du har sagt. Och liv som kan vara fyllt av den heligåns kraft som du önskar att ge till den som ber om kraft. Tack för att du också denna stunden vill fylla på med ditt liv. Också denna stunden så vill du möta den som törstar efter mer av dig. Den som törstar efter den kilden du har lagt ner i oss. Hjälp oss att dricka av dem. Och fyll oss åter en gång med liv och kraft ifrån himmelen. Slik att vårt liv kan vara kanaler för din livgivande ström. Vi välsignar platsen vi bor på. Och ber Gud om att här må din vilje, din goda vilje ske. Vi ber om att ditt namn må hållas helig här. Vi ber om att ditt rike må komma. Och vi ber om att ditt närvaro må bli manifesterat. Vi vet att du är här. Vi ber om att du ska öppna dem med ögon som inte ser att du, Jesus, är vägen, sanningen och livet. Och vi ber om att du må upplysa våra ögon slik att vi kan se vilket hopp vi är kallt till. Och att vi kan se hur överväldigande stor kraften är för oss som tror. Den kraften som reste Jesus upp från de döda. Vi ber Gud för Ukraina. Och ber Gud om att du måste stoppa krigen. Stoppa Putin. Stoppa innovationen. Vi ber om fred. Ber om legedom. Genupprättelse. Genuppbyggning. I Jesu Kristi namn. Amen.